Nu ska vi få veta hur statens haverikommission arbetar. Dagens gäst är avdelningschef för civil luftfart och militära händelser. Även pilot ska jag säga. Välkommen hit, Peter Swaffer.
Tusen tack för det.
Du, statens haverikommission är en statlig myndighet som utreder olyckor och tillbud. Varför finns ni?
Ja, för att höja säkerheten i samhället. Vi jobbar ju över många olika fält. Det är ju civil luftfart, militära händelser, och det är alltså inte bara flygvapen utan armé och marin som då är lyft ut ur Försvarsmakten till den här myndigheten. Sen har du ju allt annat också. Det är spår, det är sjöfart, det kan vara övriga allvarliga olyckor i samhället.
Som till exempel den här allvarliga hissolyckan vet vi ju att...
Ja, men exakt.
Haverikommissionen fick kliva in.
Precis, du har den. Du har E6-ans skredet i Stenungsund. Mm. Vem kunde vänta sig det? Mm. Du har Liseberg. Du har Gröna Lund. Och det är exempel på olyckor där det kanske inte finns en aktör i samhället som oberoende kan gå in och granska och gå till botten med vad var det som hände här. Utan ser vi att vi kan göra en säkerhetshöjande vinst någonstans, då tar vi beslut och initierar en utredning. Och det var bra exempel på sådana.
Och vilka är det som jobbar med dig, eller vilka olika typer av roller finns det på din avdelning?
Ja, men tittar man på just min avdelning då, så är vi ju, det är piloter, det är testpiloter, det är som varit med och byggt flygplan, konstruerat, utvecklat, certifierat dem, det är flygingenjörer, tekniker, så är det främst på min sida. Tittar man på sjö och spår så är det motsvarande folk som har operativ och teknisk administrativ kunskap om ämnena.
Mm.
Sen är det mycket juridik naturligtvis, och där har vi ett starkt team med jurister, tidigare domare, som då har satt sig in och blivit sakkunniga också på köpet, som vi jobbar väldigt tätt med.
Mm. Och du var ju inne på det lite grann här, men varför är det viktigt att en olycka måste utredas?
Ja, men folk vill ju veta, och sen så framförallt undvik sig till så att det inte händer igen eller minimera risken för det, och det är ju liksom det ultimata målet, ta reda på vad som händer, varför händer det, men sen också hur kan vi bidra till en förhöjd säkerhet.
Ja. Och det känns ju, när man kikar på det här utifrån, som att det är ett enormt detektivarbete. Hur går det till när ni ska undersöka en olycka?
Ja, men det är det. Ofta så har man ju kanske en känsla för vart återbär, men viktigt för oss är ju att gå ner för varje stig och ta reda på att nej, men här, den här dörren, den kan vi stänga. Mycket för att kunna säga det, att nej, men det handlar inte om det, utan det handlar om det här.
Mm.
Så att över tid så trattar man ju ner det mer till liksom, vad är kärnan på det hela? Och ja, det tar tid. Och det måste få göra det. Och har man större olyckor med kanske flera aktörer involverade, internationella, så är det viktigt att ta dem ombord också.
Mm.
Men i slutet på en utredning så behöver man sitta nu och ha en gemensam granskning. Den behöver få sin tid också, för att när man väl sätter ner foten och skriver ordet på pränt, då gäller det att det ändå är rätt och riktigt att man har belägg. Och att framförallt det är någonting som håller över tid, som man kan jobba med, som kan leda till den här förbättringen.
Jag inser nu när jag ställer frågan att den kanske är omöjlig att svara på, men ungefär hur lång tid kan en sån här utredning ta?
Jag förstår om folk tänker, varför tar det månader eller ett år eller mer? Va? Jag fattar att det är lång tid. Men när man jobbar med det så ser jag att det är en väldigt rimlig tid. Det är återigen som jag nämnde här, att det är många stigar som man ska gå ner för att säkerställa för att det ska bli rätt på slutet. Men en mindre flygolycka, några månader.
Mm.
Och då snackar jag kanske allmänflyget, sportflygplan. Men har du större händelser, då är det ju minst ett år. Stora internationella kan ju vara försvårande omständighet, givet att det är olika stater som involverar många olika intressen, och då kan det ta längre tid.
Mm. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Rix FM. Vi får veta hur statens haverikommission arbetar, och det är Peter Swaffer som är här.
Rix FM.
Rix FM.
Visst har man undrat över hur statens haverikommission jobbar, ska jag säga. Och idag får vi ju de svaren, eftersom det är Peter Swaffer som är här. Och det är ju viktigt då, när det har skett en olycka eller ett tillbud, att få veta vad som har hänt. Det är viktigt också att man lär sig någonting, så att man kan göra förändringar så att det inte händer igen. Jag gissar att samarbetet internationellt är digert. Är det så?
Ja, men det är det. Flyghistorien flygsäkerhetsmässigt är ju fantastisk. Redan på 50-talet så började man med apparatur som kunde liksom spela in cockpit voice recorders, alltså ljudregistratorer och färdregistratorer, så att man i efterhand kan ta del av vad sades och vad sades inte, och vad tryckte man på och hur agerade man. Och utifrån det så kan det hjälpa oss som haveriutredare att lägga pusslet och ta reda på vad som hänt. Så att det har alltid varit en väldigt hög nivå av säkerhetstänk, just för att då i efterhand kunna höja den ännu mer helt enkelt. Och det samarbetet där ute är fantastiskt. Jag kommer från en kommersiell bakgrund, jobbat i flygbolag, där konkurrerar vi med varandra. Och i det här gebitet nu så är man i ett fantastiskt community där alla bara hjälper varandra, och så fort det är någonting så pitchar man in och man delar med sig av erfarenheter.
Vilka situationer blir du liksom inringd till om det handlar om internationella situationer?
Ja, men Sverige är ju ett land som har tillverkat och tillverkar flygplan, civila flygplan och militära. Så att när det sker någonting med något av dem ute i världen, då blir vi involverade på ett eller annat sätt. Mm. Så det är exempel på det. Och tittar man på utöver det, så kan det också vara om du har svenskar som är allvarligt skadade eller omkomna, och vi har ju tyvärr ett antal sådana händelser.
Kan du ge exempel på någon sån händelse?
Ja, i närtid så har vi ju, dels var det ju ett flygplan från Ukrainian Airlines som flög ner när det åkte ut från Teheran i Iran, sköts ner efter 6-7 minuter, skulle till Kiev, och där var ett antal svenskar ombord, och det är ett exempel där vi blev involverade.
Och vad blir ditt uppdrag då i det fallet?
Ja, främst är det ju för att kunna vara en kontaktperson för anhöriga till de omkomna, kunna hjälpa dem i det här arbetet, kunna tolka vad det är som pågår nu, ta del av information, allt från att leda dem runt på en olycksplats till att när en rapport kommer, men vad är det som står här i, vad är det för knepiga grafer och så vidare, hur ska vi tolka det här, vad säger den egentligen, det är inte så lätt.
Men det här måste ju vara en väldigt känslig del av ditt arbete.
Ja, det är det. Alltså det exemplet jag tog är väl extremt, för att det var Iran och det var nedskjutning och hej och hår. Då blir ju såklart utrikesdepartementet involverade. Här jobbade vi ju hand i hand med ända upp till på ministernivå till hur hanterar vi den här informationen och gör det rätt och riktigt. Det finns flera. Vi hade en Boeing Max, ett flygplan som säkert få gånger talas om, och det har varit involverat i ett par olyckor. Det ska sägas att idag så har de ordning på torpet Boeing, det har de. Men det har varit ett par olyckor. Och det var ju en i Etiopien, Addis Abeba, där var också ett antal svenskar som omkom.
Och då var ditt uppdrag också att ta hand om anhöriga?
Ja, finnas där. Vem har du som svensk som anhörig vändare till i staten? Ja, Statens haverikommission, det är vi. Ja. Det är våra, och det är nog så viktigt. Mm. Men sen också kunna bidra som en resurs i den här utredningsgruppen som i det här fallet är internationell. Mm. Kanske leds oftast av den staten som där det har skett. Men med de här planen så är det ju stor amerikansk inblandning också. Och vi betraktas ju som en resurs. Vi har ju erfarenhet och kunskaper. Så det som är det fina, har en ganska öppen community där alla har samma mål.
Mm. Vi ska prata vidare om, tänkte jag, hur många av de här olyckorna som klaras upp. Det tar vi om en liten stund här på Riks-FM. Jag är gästas idag av Peter Swaffer från Statens haverikommission, och vi pratade ju om det att jobbet är ofta som ett detektivarbete. Hittar man alltid det man söker? Får man dem svar som man vill ha?
Inte alltid. Ibland behöver man komma i mål också och våga skriva att nej, men nu har vi gått till vägsände med allting, och man kanske uttrycker sig som att det är sannolikt att följande har hänt sig och så, men att det går inte att fastställa. Men ja, 90-95% av fallen så kan vi ändå fastställa en orsak och bakomliggande orsak.
Mm.
Ja.
Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste med ditt jobb?
Ja, men det är just att känna, du som medborgare i samhället, att du kan känna en trygghet. Först och främst är förtroende och tillit till oss som sakkunniga, att här kommer vi in och förhoppningsvis gör ett jobb som dels svarar på din fråga, vad var det som hände och varför, men sen också, ja, de gjorde något som bidrog till att det blev lite säkrare. Så att jag kan sätta mig på flygplanet eller åka båten eller vad det nu än är. Så att stilla oro i samhället är någonting vi pratar om ibland. Och jag tänker lite på alla de andra olyckorna utanför flyg som sker, som folk säkert har många funderingar på. Där har vi en väldigt viktig roll.
Mm. Och din bakgrund då, du är ju pilot i botten, eller vad man ska säga. Jag har förstått det som att du fortfarande flyger, men det var där du började. Hur uppstod ditt intresse för att gå vidare inom det här området?
Ja, men det är lustigt. Jag får flika in. Jag satt ju på flygskolan som ung kadett och hade absolut ingenting att göra. Där låg någonting som hette Statens haverikommissionsrapporter. Jag tänkte, det var ju tråkigt, men det var det inte. För mig var det ju fantastiskt. Jag kunde lära mig när det inte gick så bra för andra. Så att, på den noten var det. Och sen så har man jobbat på med att jobba med flygsäkerhetsfrågor. Men jag är ju pilot och har liksom alltid närts av att kunna se till att göra det lite bättre för det omkring mig. Och till syvende och sist för dig som resenär.
Mm. Jag tänker ju, vi pratar om det, att man har jobbat ganska intensivt med flygsäkerhet, om vi fokuserar på det, sen flygplanen lyfte egentligen. Ja. Den utvecklingen måste ju ha varit enorm vad gäller säkerheten.
Ja, men det har den varit. Och sen så, jag menar, dels då så gick det ju några flygningar över Atlanten per dag eller vecka eller vad vet jag. Tittar du nu, gå in på Flight Radar 24, så har du ju hundratals. Det är väl någonstans mellan 15 och 20 000 stora att åka på semestern flygplan i luften samtidigt around the clock. Så att det flygs ju enormt mycket. Jag får ibland den här frågan, men hur säkert det är då? Ja, det finns några siffror på om du sitter i ett flygplan konstant dygnet om i 50 000 år. Då kommer du vara med om någonting som vi klassar som ett allvarligt tillbud. Det behöver inte vara en olycka som du dör av, utan ett allvarligt tillbud. Det kan vara en avåkning från bana eller någonting som kan vara dramatiskt, men det brukar gå bra.
Dygnet runt i 50 000 år?
Ja, och jag kan inte skriva under exakt på den siffran. Men det
jag skulle vilja att du gör det.
Nej, men tänk bara nu när vi har pratat de här sista meningarna, så har väl en 6-7 flygplan landat på Heathrow och lika många startat bara där. Ja. Och så lägger du till alla andra städer runt om i hela världen. Så du förstår hur oerhört mycket det flyg. Så nu fastnar vi lite om det, för det är min bakgrund. Mm. Men flygsäkerheten är ju enorm. Och det är ju marknaden som driver den. Stora investeringar, flygbolag, de är inte intresserade av en flygolycka.
Nej.
Man brukar säga, okej, du tycker det är dyrt med flight safety, prova att ha en olycka. Det är dyrt, då går du under. Så att det finns väldigt starka kommersiella intressen och bakgrunder till att hålla hög flygsäkerhet.
Låter faktiskt väldigt betryggande, måste jag säga. Det var som jag anade att det skulle bli väldigt, väldigt intressant. Tack Peter Svaffer för att du kom hit idag.
Tusen tack.